Där gick signalen och det är dags för slaget. Våldet bland ungdomarna bara ökar och det har krypit allt längre ner i åldrarna. I huvudstadsregionen förekommer redan att unga rekryteras för mordförsök. I Österbotten knivhögg ett par ungdomar en vuxen tidigare i år och för någon vecka sedan togs ett brutalt misshandelsfall bland tonåringar upp i Österbottens tingsrätt. Hur har vi hamnat här och vad kan vi göra åt det? Det ska vi diskutera idag tillsammans med Joonas Turtonen, kriminalöverkonstapel på polisinrättningen i Österbotten. Välkommen.
Tack.
Anne Salovaara-Kero från SFP, styrelseordförande på Österbottens välfärdsområde. Välkommen.
Tackar.
Theo Torkulla, färsk student från Korsholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Välkommen.
Tack.
Om vi börjar med dig, Joonas Turtonen. Du leder också den här så kallade ankarverksamheten. Så där kort, ett team med proffs från olika sektorer som jobbar med minderåriga som misstänks ha begått brott. Och ni försöker ta tag i saken så tidigt som möjligt. Vad skulle du säga, hur mycket har våldet ökat de här senaste åren och hur länge har den här kurvan pekat uppåt, så att säga?
Ja, no, alltså, det syns nog en trend de senaste 3 åren. Och bara innevarande år så är nog det värsta i närhistorien. För att färsk statistik som nu finns att tillgå, så våldsbrotten bland under 15-åringar. Där var det alltså gärningspersonen under 15. Så nu under årets första 4 månader så har vi samma antal som under hela fjolåret. Så att ja, utvecklingen är alarmerande.
Varför ser det ut så här? Varför går det åt det här hållet?
Det finns, ja, statistik är alltid statistik. Det finns 2 sidor av det. För det första så tror jag att unga gör allt mera våldsbrott och våld har normaliserats på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Och det här syns, förutom att det är då fysiska handlingar, men framförallt skulle jag säga i ord och det språkbruk som finns. Och hur ungdomar och i det här fallet barn talar till varandra. Det är en sak. Men sen har vi också den andra sidan av det, att det finns också ett ökat på ett vis, om man kan kalla det tryck, eller att det görs också lättare brottsanmälningar kring allt yngre barn. Att på mitt bord så är det yngsta 6-åringar som har gjort brottsanmälan om, alltså när jag var i förskolan. Och sen som på det viset är det inte alls ovanligt med 9-åringar eller 10-11-åringar. Vilka då, som jag ser, att det är inte nu polisens kunder på något vis.
Men vad handlar det då om, liksom slagsmål eller vad?
Det handlar om, ja, fysiska tillbud där barn kommer, som nu barn alltid har kommit i luven på varandra när man har tävlat om samma boll eller hopprep.
Ja. Jag förstod att våldet har normaliserats, sa du. Vi pratade lite här innan vi kom in i studion och jag tog upp det här med narkotika, men du sa att droger är sällan inblandade i det här våldet.
Det ja, väldigt sällan. Alltså det nästan aldrig. Okay.
No, Theo Torkulla, du är den som kanske senast av oss har varit i skolan här. Har du sett våld ändå i skolan eller på fritiden bland dina, vad ska jag säga, jämnåriga?
Jag själv kanske inte sett det. Jag tror att lyckas hålla mig undan det, men speciellt i mitt högstadie där jag gick, Korsholms högstadium, så det är ju en ganska stor skola, många, jag tror ungefär 600 elever där, men på ett sätt också ganska liten byggnad, nästan alla känner alla, så då våld förekommer, då hör man ju om det. Jag minns år efter att jag gick ut 9, tror jag, så var det något fall där en elev i skolan där bredvid tog med sig ett låtsasvapen som såg väldigt realistiskt ut. Så, och sen så hade det också varit flera stora slagsmål där, så jag kanske inte bevittnade det som ögonvittne, men jag är medveten om att det har skett i min närhet.
No, Joonas Turtonen sa här också att det har ökat de här senaste åren. Har du något att göra om vad som ligger bakom den här ökningen? Har ungdomarna för lite att göra eller är det för mycket sociala medier som inverkar på olika sätt, eller vad tror du?
Det kanske en mix av båda. Just med sociala medier så är det intressant att det här är ju, min generation har ju liksom växt upp med telefon i handen, sociala medier. Samtidigt så för våra föräldrar, de äldre generationerna, så har det kommit som någonting nytt, så vi har 2 generationer samtidigt försöka lära oss hantera det här fenomenet. Varav en av oss växer upp med det. Jag tror att det kanske blir en lite giftig cocktail av det hela då.
Hur menar du?
Att om vi har en generation som ska växa upp med det här. Vi har ingen generation som kan lära dem hantera det här. Och just med sociala medier, de designas ju för att liksom bli beroendeframkallande. Man vill få att de ska snabba dopaminkickarna. Det ska hända någonting, stimulans hela tiden. Och då man inte har det från telefonerna så kanske just man tar till våld för att just få det här adrenalinet, de här kickarna snabbt igen. Det kan vara en förklaring, men jag tror det finns 100, om inte 1000.
No, det finns det säkert. Annes Alvaro Kero, styrelseordförande Österbottens välfärdsområde, men du är också direktör på Meli Österbotten, så du och ni vet säkert hur dåligt många ungdomar mår. Går det här, tror du, att koppla till våldsbrotten också?
Absolut, det är ju så att det finns alltså många bidragande orsaker till det här ökade våldet. Precis som Teo sa här så är jag helt övertygad om att det finns en sån här viss, liksom, att det har blivit normaliserat. Och där säger nog alltså starten har kopplingen till sociala medier och olika liksom, konton som man följer och sugs in. Och de är ju precis så här, de är designade för att vi barn, unga och vi vuxna ska bli alltså beroende i de här. Men då vi tittar, jag har faktiskt färsk forskning här, alltså finlandssvensk, där man har tittat på ÅAD och de har tittat på våra barn och unga och ensamhet och det psykiska måendet. Så vi har en av 10 av våra ungdomar som är utsatta för alltså mobbning, som också innebär det här, liksom, man säger ett slagsmål, det är liksom våld. Så det här, vi har alla orsaker att titta över att vad vi ska göra åt de här frågorna.
Det var, ja, vad ska vi göra? Vad kan välfärdsområdet göra åt saker?
Välfärdsområdet gör väldigt mycket. Vi har ju alltså helt ända från starten i strategin haft att vi satsar på barn och unga och familjer. Vi har inte råd att göra vad heter det, på det viset inbesparingar där. Och vad gäller det här så är ju välfärdsområdet alltså med i det här ankarteamet. Jonas har en kollega från sociala sidan och där kommer vi absolut att fortsätta vara med. Sen finns det COPI-projekt och sedan, men det är ju liksom det ska vara det här samarbete mellan välfärdsområdet, kommunerna, tredje sektorn och föräldrarna. Att det här är inte så där att fast vi skulle hälla pengar över välfärdsområdet så löser inte vi det ensam, utan det här är någonting som man måste göra tillsammans, kommunerna, skolorna, ungdomssidan, polisen och alla aktörer tillsammans.
Ja, skolorna. Inga Damlin, över hälften av alla lärare har upplevt våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Och du har ju perspektiv, du har varit engagerad inom facket sedan början av 2000-talet. Hur mycket värre är situationen för lärarna idag, skulle du säga?
Ja, exakt hur mycket värre den är, så det kan jag inte säga. Men det jag kan säga är att våldet är närvarande i våra skolor. Och precis som det här tidigare har nämnt så är det ju på olika plan. Ett tufft klimat verbalt, det vittnar de allra flesta lärare om. Vi har förbud på telefoner i vår skola och det är bra i våra grundskolor. Det är bra så, men att också det finns ett liv utöver skolan där också den här mobbningen som nämndes här finns med i alla bilder. Och sen det som jag tycker personligen, du pratar Jonas där om att de 3 senaste åren hade blivit värre. Och det kan man skönja som lärare. Att allt flera såna här också arbetarskyddsfrågor lyfter upp där lärare har blivit utsatta då för våld eller trakasserier eller så här på arbetsplatsen. Mm. Så att den är flerdimensionerad det här med våldet i, det ökade våldet i vår skola. Och jag är överens med er om det där att vi behöver göra det här tillsammans. Det är liksom inget isolerat någonstans. Här hade vi i fjol våras en undersökning som gick enbart till våra medlemmar. Där man tog upp det här med barnskyddsanmälningar, att hur svårt det är idag att liksom få stöd just från barnskyddet. Och jag tänker att det här är åtminstone i skolvärlden någonting som man behöver liksom se över, att får vi det under kontroll så kanske också det där stödet, det där förebyggande arbete som görs får liksom bättre grogrund.
Nu har vi någon från barnskyddet med oss här idag, men Annes Alvaro Kero, vad säger du? Jag minns i fjol höstas så skrev vi på att det var svårt att hålla sig inom de här lagstadgade tiderna inom barnskyddet i Österbotten. Det var också svårt att rekrytera folk. Vet du alls hur det ser ut i dagsläget?
Tack och lov så ser det snäppet bättre ut just nu. Vi har haft stora utmaningar på barnskyddet och det är inte liksom bara i Österbotten utan det är ju nationellt. Alltså det är svårt att få också behöriga socialarbetare till den tjänsten. Så det jobbas med det. Och sedan det som jag tänker, det här är nu liksom specifikt sedan i Österbotten, att vi har ju fått den här skolkoordinatortjänsten hit, som är faktiskt tanken att vara just här emellan det där. Att finnas som ett stöd till skolorna. Att är det just det, att ska det bli ett polisärende, är det barnskydd, vem ska kopplas in? Och mig veteligen, här startar alltså i augusti. Och finns liksom i hela vårt område, har jättefina resultat. Jonas vet bättre, för han jobbar tätt ihop med skolkoordinatorn, men mig veteligen så är det otroligt fina resultat. För där är det ju också sedan att sen som sagt Jonas har de här sexåringarna där på bordet. Det är också lite fällandat kanske. Jag vet inte liksom om en sexåringsärende att det är liksom ett polisiärt ärende, utan det borde då nog skötas sedan här på, tänker på välfärdsområdets sida. Så det finns mycket att säga över här ännu.
Ännu om barnskyddet, går det att förbättra det med mer pengar som knappast finns, eller hur ser du på det?
Pengar tar vi nog gärna emot, absolut inte, det är frågan om det, men det där, som sagt, jag har inte så stora förhoppningar på att vi får just mera pengar. Vi har just förlorat 10 miljoner bara här för någon vecka sedan. Men tackar och tar emot.
En kort replik till det där, att jag tror precis som Anne säger att det inte nödvändigtvis alltid är resurser. Om vi går tillbaka till skolan, den där trygg skolmiljö, så är ju det här nog en del av att kunna garantera en trygg skolmiljö, att barnskyddet fungerar. Och här upplever man ur skolans perspektiv, att jag pratar bara ur skolans perspektiv, att den lag vi har just nu, den elevhälsolag vi har just nu, så sätta vissa käppar i hjulen för att vi ska kunna jobba så där sektorövergripande, som faktiskt skulle gynna barnet eller ungdomens helhet. Det blir lite så här att vi säger att ja, skolsektorn har gjort sitt och vi gör vårt yttersta och här gör vi vårt yttersta. Men den där tillsammans, det är den aspekten som absolut måste till om vi ska komma åt de här problemen som Jonas där i början riktigt lyfte. Var och en från sin aspekt.
Jonas Turtanen, du hade en kommentar.
Ja, jag skulle säga det här att hitta lösningar och få liksom kostnadseffektivt. Så i alla fall, min närmaste kollega är ju socialhandledare som vi jobbar ihop. Hon tar hand om det här barnskyddsanmälan, ja, då brottsanmälan. Helt klart är att vi har jättemycket, eller ganska mycket minst sagt, grus i maskineriet. Att det kommer, även om det alltid finns en god vilja bakom en barnskyddsanmälan eller också en brottsanmälan, så kommer det jättemycket sånt som inte borde landa där, som bara tuggar av den där energin. Att till exempel varenda brottsanmälan som kommer in så behöver avslutas med ett beslut som är överklagningsbart. Att det inte bara, det finns ingen delete-knapp, att det här är strunt. Och därför så den skolkoordinatorn och vårt samarbete med skolan och hela skolsektorn är till också för att stärka de här egna strukturerna som finns i skolan, så att de anmälningar som görs så är då när det behövs. Att det inte kommer de här bara för att säkert ha gjort tillräckligt anmälningar.
Ni har ju också det här med skolpoliser. I Österbotten har ni testat det i alla fall. Och det fortsätter väl det projektet. Det är väl ett exempel på samarbete, eller?
Så är det, ja.
Har det funkat bra, tycker du?
Så är det, ja. Alltså, vi får jättepositiv feedback. Att, problemet är närmast att vi har 600 olika former av läroinriktningar på vårt område. Vi har en patrull. Så att det är ganska lite. Men att förstås vi ska glädjas åt det där var det finns och syns. Så där är det bra.
Anne?
Ja, och det görs faktiskt. Det finns någonting som här på finska, katusovittelu, ska vi säga gatumedling, som faktiskt har startat upp här i Österbotten. Och det ska vi just det här att när det har varit liksom sån här kränä mellan ungdomar, så istället för att det ska behöva gå den där tunga liksom polisiära ärendet, så faktiskt så finns det medling. Det är alltså medlingen här i Österbotten som har det och har utbildat flera, och där är också vad heter det, en av mina medarbetare är faktiskt med där, och mig veteligen har det också kommit fina resultat där. Sån här som gatumedling, att före det ska behöva gå vi. Alltså, nästa steg är ju sen att det blir alltså polisen är starkare inkopplad.
Sen har jag, om jag nu härifrån väl säger att jag representerar ju hela Svenskfinland, att jag kan inte bara se till Österbotten i den här frågan, trots att jag har min katt där och bor där, så det som, om jag fyller på lite det där Jonas upplever att du antyder att det görs kanske sådana där anmälningar också som man kunde låta bli att göra. Det som finns i dagens skola som faktiskt är ett, ska jag säga, otyg. Att vi hamnar att göra såna här anmälningar eller dokumentera att det har gjorts för att liksom ha torrt på fötterna. Och det här är gäller inte bara våld i skolan, utan det gäller överlag. Att om man inte har gjort en anmälning eller om vi inte har dokumenterat beroende på sakfråga, så kan du liksom hamna illa ut. Så att jag tror att lärare och rektorer gör dessa anmälningar nog i all väl mening och för barnets bästa. Att det är kanske en aspekt som jag tror att du tänker rätt i, där man försöker jobba närmare skolorna och närmare lärarna för att kommunicera ut. Men jag vill närma oss var varandra och faktiskt se till barnets eller ungdomarnas bästa. Men vi är kanske inte där ännu om man ser på hela svensk Finland.
Vad säger du, Jonas?
Ja, absolut så är det precis som Inga lyfter fram. Att, absolut inga okynnesanmälningar på det viset. Men det är ändå det är bra att komma ihåg också när vi talar om då barn som under 15 år som i många fall långt ifrån att vara straffrättsligt ansvariga. Så vad händer med den här brottsanmälan? Så det diarie för så fyra personer handskas med den anmälan tills den avslutas. Den hämtar inte en enda lösning på det där problemet. Mm. Och därför så fortsätter vi med det här samarbetet och också via skolkoordinatorerna att få ut det här. Att få stärkt lärarna och skolorna i sin liksom sitt arbetssätt. Att de fall där det räcker med en barnskyddsanmälan så görs bara den.
Theo, du hade upp handen här.
Jo, en tanke slog mig nu när ni pratade om skolkoordinatorerna och skolpolisen. Att det är bra att man från polisen jobbar mångfacetterat just nära ungdomar. Skolpolisen till exempel, men också Pelipolisit som är polisen. Att man från polisens sida finns där ungdomarna finns och skapar nära kontakt så att inte tröskeln mellan ungdomar och polis blir allt för hög. Så att det skapar större sammanhållning i samhället, tror jag. Så det är jättebra, mer sånt.
Ja.
Västerbotten har varit lite en föregångare i hela Finland med just med pelipolis och skolkoordinator och sånt här, så det är nog det jobbar bra.
Nu säger vi lite alla här att det görs nog, vi försöker förbättra samarbete så här, men och så var vi lite i början inne på hur vi har hamnat här, men vem ska vi peka finger nu på nu då? Det börjar i hemmen, kommer ni säkert alla att säga, men säkerligen samhället är stort, vi måste göra någonting för att vända den här utvecklingen, och vad är det, Anne Salvarker?
Tänker att vi får alla peka fingrar helt mot oss själva. Vi vuxna, det är liksom att ta den där spegeln i handen och titta att vad kan jag göra mer. Jag tänker just att det är liksom ett samspel. Det är välfärdsområdena, det är kommunerna som har då ungdomsarbetet och skolorna och så bortåt. Sen behövs tredje sektorn med som ett komplement och också privata. Men sedan föräldrarna med här att vad heter det? Jag har tjatat om det här 25, närmare 30 år säkert, om att det krävs en by för att fostra ett barn. Och nu liksom kommer vi till följande steg att vi måste vara den där byn. Det hjälper inte att vi liksom jankar om att alla borde, utan faktiskt att det ska finnas alltså, att vi vuxna, vi föräldrar, till exempel vuxna på stan. Någon gång nu på 80-90-talet så har det funnits något av den verksamheten. Och jag minns att då räknar man ut att från familjerna, om föräldrarna en gång i året skulle vet ni vara ut på stan så att säga. Så är det en gång i år. Det räcker för att alltså om liksom majoriteten av familjerna ska engagera sig. Det skulle vara väldigt hälsosamt att till exempel få till Sandö här på sommaren när värmen kommer och det händer och sker där. Och det lugnar ju, alltså bara det i sig lugnar ju läget. Nu är det ju mindre slagsmål om det är vuxna som finns där. Men som sagt, enkla lösningar finns inte, men på Island finns det någonting att hämta.
Ja, du har varit där. Vad har du lärt dig där?
Jag har lärt mig just alltså det här, att det egentligen är ett normskifte i hela samhället. Att man har liksom på alla fronter sett att nu vill vi liksom tillsammans jobba över alla gränser med det här. Men där är ju jättestart också den här, att det finns alltså hobbyer och platser för unga. Nu har jag den här senaste Åbo Akademis forskning kring, och här är en av de här jag läser, alltså diskussion och slutsatser. Hobbyer och platser för unga att umgås och är viktiga för att möjliggöra ökad gemenskap. Och det handlar om att öka alltså gemenskapen. Vi behöver bygga relationer mellan barn och unga, mellan de professionella och mellan oss alla. Så till exempel bara det att det ska finnas vad heter det, utrymme att hänga på.
Hur gör vi det? Med vilka pengar?
No, där kommer vi sedan. Nu har vi utrymmen ute i kommunerna. Men som sagt, det kommer att vara ett väldigt tidskrävande, långsiktigt arbete där jag hoppas att kommunerna kommer med på talkot.
Theo Torkula, som ungdomen här i församlingen. Är det just det vettigare fritidssysselsättningar man behöver, eller vad tror du?
det är förstås en viktig faktor att hitta något bättre för ungdomar att göra. Man måste ju först komma till roten också med varifrån kommer våldet. Många pratar om att ungdomar exponeras från våld från dataspel. Det är sant, men det finns ett lager av det som inte alltid pratas om, och det är hur de här dataspelen, olika dataspel, framställer våldet. Du har ju allt från liksom spel med militära operationer till liksom zombieapokalypse där det är självförsvar, till liksom spel som faktiskt romantiserar våldet och den kriminella livsstilen. Det finns ett ganska bra psykologiskt experiment, Bobodockan, där man undersökte hur barn påverkas och lär sig härma våld och olika typer av handlingar beroende på hur de fick se andra bli bemötta då de gjorde samma handlingar. Så just hur, på vilket sätt man exponeras för våld i dataspel, det är viktigt att komma ihåg. Då man diskuterar så att man inte bara klumpar ihop allt i ett. Men sen också just att jag tror att samhället från det offentliga ska man göra sig och så mycket. Man kan ge resurser i ungdomslokaler. Men hela civilsamhället måste ju engagera sig att visa att här finns något annat att göra än att slå folk och vandalisera. Ni kan gå hit, här kan man måla, här kan man spela biljard. Ungdomsgårdar till exempel, jättebra exempel. Och det har vi ju... Jag tror i min hemkommun Korsholm vi har ganska få. Jag sitter nu i ungdomsfullmäktige. Under förra månaden så diskuterade vi specifikt kring Kvävlaxområdet, för där det kom in önskemål om flera ungdomsgårdar. Så då tänkte vi att hur är det här specifikt för Kvävlax? Så vi gjorde en enkät för ungdomarna i Korsholm där vi frågade vilken typ av fritidsaktiviteter vill ni ha och var i kommunen vill ni ha det?
Ja. Jonas Stortonen, jag tänker här, när ni jobbar med ungdomarna, vad berättar de om varför de har hamnat där, varför de begår brott till exempel?
Egentligen jag skulle vilja ta det ett steg tillbaka, för att vi jobbar jättemycket också med de ungdomar där var det egentligen, det är inte de som begår brott. De hade kanske gjort något som inte är klokt, eller alltså mer handlar om att det finns en oro, att de börjar ta sina första staplande steg mot någonting som kanske senare blir brottslighet. Men mycket handlar ju om impulskontroll och den här sambandet i sina känslor. Och jag tror där är jättemånga unga som är helt ute och cyklar. Att de får massor med intryck utifrån, och sen händer det någonting i den här lilla människan som gör att de vet inte hur de ska handskas med det. Och det, ja, impulskontroll och hantering av känslor. Det är kanske det, vad jag skulle summera det.
Impulskontroll i skolan, Inga Damlin, syns det där också att det kan vara problematiskt, eller det är problematiskt?
Absolut, det är ju en del av det här samhället också. Men om jag går till den där frågan som vi kanske börjar med här, att vad man kan göra, eller hur var det den ursprungliga var på den här diskussionen, så där vill jag, om man utgår från att skolan ska vara en trygg lärmiljö eller studiemiljö, det står klart definierat. Och det är kanske därifrån vi ska, om man pratar skola, därifrån vi behöver börja. Och då behöver vi på något vis också fokusera på det förebyggande elevhälsoarbetet eller det förebyggande arbetet. Och det gäller mobbning eller välmående eller vad det än kan vara. Och det tänker jag är någonting som vi kan göra här och nu. Men det förutsätter ett samarbete över sektorgränserna, och det förutsätter också att det ges mera systematisk tid för det. För nu är det inte klart definierat när det här ska göras, bara att det ska göras. Så att där finns en oerhörd möjlighet. Sen om man siktar längre så där att hur vi ska ta oss an det här, så vet vi redan nu att man i Finland pratar om en helhetsskoldag. Och där man då kunde få en koppling mellan skolvardagen och hobbyer. Och då pratar vi om sådana faktorer där vi faktiskt behöver säkerställa att också liksom lärande och välmående, både välmående och lärande, blir en del av den där skolvardagen. Sen ännu så var vi någon inne här på att vi behöver få föräldrar med i det här arbetet, och det tror jag också är starkt då jag pratar om skola och utbildning, men också överlag i samhälle. Men vi måste också respektera att vi har ett rätt polariserat samhälle, så att alla har liksom inte förutsättningar att göra det där som man kanske skulle vilja göra. Och ännu så där, så det som kanske också tillhör den här diskussionen är att att om man tar det ur lärarperspektiv, bara det som jag representerar, så vi har efterlyst länge och det har just kommit till diskussion också att lärarna behöver också ha en trygg miljö för att kunna göra ett bra jobb. Att mår lärarna bra så klarar de faktiskt av det här jobbet bättre och gör det där värdefulla för samhället. Och till det så har det just gjorts ett initiativ till ett arbetarskyddsprogram. Och det här låter ganska krasst att man måste ha ett sånt i skolan. Men det är på sätt och vis ett förebyggande arbete just för en tryggare skolmiljö. En viktig aspekt det också.
Hur ser det här våldet mot lärarna i skolan ut? Är det liksom det kastas saker eller går man rent fysiskt i angrepp med slag och sparkar eller vad handlar det
om? Det känns väldigt mycket igen mig då Jonas där pratade om att det är hårda verbala anklagelser. Det kan beroende på då så kan det också vara spott, spark. Det är lite olika också förstås beroende på åldern och i vilken situation det är.
Tror du kan vi stå inför en situation där så att säga ingen längre vill bli lärare för att man vet att det är det här som väntar där i klassrummet?
Det är därför vi är så tacksamma över att man får in ett arbetarskyddsprogram, att det är världens bästa yrke att vara lärare, att få följa de där ungdomarna när de växer. Och vi vet alla att vi kommer ihåg någon lärare från vår uppväxt, hur viktiga det är för oss. Så jag vill faktiskt tro att vi ska säkerställa skolan som en trygg plats för barn och ungdomar och de som jobbar där. Det är viktigt för samhället.
Jonas Tortonen.
Ja, som Åsne brukar från det som inga säger om trygga platsen i skolan. Så det, om jag blickar tillbaka, att vad har ändrats? Så det som jag i alla fall kan sätta fingret på så är den här barn och ungas respekt för kan vara ett svårt ord, auktoriteter. Och det tycker jag vi kanske själva har bidragit till genom lagstiftning och annat, att vi har urvattnat det. Men idag så finns det de facto väldigt få som har möjlighet att tillrättavisa grannens barn eller någon annans barn. Det syns sen i skolan. Barnen är helt enkelt ovana vid att någon säger till dem. Och samtidigt som vi har någonting som jag vågar påstå ett svagare föräldraskap när det kommer till att sätta gränser och vara den här föräldern. Och att det blir mer det här kompisdynamik.
Tea Torkula, har du respekt för auktoriteter?
100%. Men det är en sak som är viktigt att nämna när det kommer till föräldransvar. Nämligen tidigare att alla familjer kanske inte har just de här resurserna för just olika typer av hobbyer. Men en viktig sak som jag nämner här, att ge sina barn en uppfostran med goda normer och värderingar, det är gratis.
Ja, så är det.
Det kostar ingenting. Det är tvärtom mot en jättebra investering.
Det är därför det föräldrastödet behöver satsas på.
Det tror jag alla kan hålla med om. Jag tänkte ännu här, det som förstås ingen vill se i Finland eller någon annanstans för den delen heller, gängbildning, organiserad brottslighet, vad man nu vill kalla det. I Sverige är ju det här ett ganska stort problem. Och tyvärr så verkar det som att svenska gängkriminella redan är verksamma här i Finland på ett eller annat sätt. Hur nära är vi att det bildas ungdomsgäng i Österbotten, Jonas Tortonen?
Nu är vi riktigt nära nu. Och då kommer vi igen som spin-off därifrån från det här med vettig sysselsättning på fritiden. Det var vi vet med säkerhet att till exempel barn med invandrarbakgrund så finns det inte organiserat så hittar de varann. Och det som jag ser att, alltså nu säger jag inte att de på något vis enskilt står för problemet. Men som exempel, så det är ett bra exempel för att sen blir den här gruppdynamiken, de hittar varann och finns det ingenting vettigt att göra så då kommer det in alla oönskat beteende dit.
Det är precis som Jonas säger att vi är nära där och vad heter det? Det är därför vi måste bli oerhört duktiga på inklusion och integration. Men det ser vi ju i skolhälsoundersökningarna att ungdomar, pojkar med invandrarbakgrund har dubbelt mera mobbning. Och det där är ju bäddat för trubbel och det där är inte deras fel. Utan det här är ju liksom att de ska utsättas, de är redan utsatta från förr och sen dessutom bli mobbad. Inte höra, till liksom få tillhöra gänget. Så du hittar, alltså man söker ju sig dit, du får känna dig sedd, hörd och bekräftad. Och i värsta fall så är det ett sånt här gäng där det händer. Så därför tänker jag också just att den här liksom förebyggande mobbning i ett mycket tidigt skede så kommer att förebygga också de här gängbildningarna.
Ja, man har ju redan pratat om att det finns en så kallad roadman-kultur. Också Österbotten, kan du öppna upp lite snabbt, vad är det?
No, det är egentligen, ja, man har som förebilder gangsterrap-musik, alltså där var i form av musikvideon, så för man fram den här snabba cash, snabba bilar, snygga brudar, liksom allt åt mig genast nu, kulturen. Och, ja, i sin korthet. Och det sen för med sig, som vi har sett här också, att ungdomar rånar varann till exempel på, ja, dyra märkeskläder och sånt.
Jag tänkte avsluta med en fråga som ni alla på ett eller annat sätt får svara på. I Finland så är straffrättsåldern 15. I Sverige har man sänkt åldern så att så unga som 13-åringar kan dömas till fängelse. Ska Finland göra samma sak eller är det här helt fel väg att gå? Vi börjar med dig, Jonas Torten.
Jag tycker det är fel väg. Jag ser inget mervärde i det. Någonstans går den här gränsen ändå. Och bland de ungdomar som jag träffar så nu är det berör så oerhört liten del där var en 13-åring. Det skulle finnas något mervärde att låsa in en 13-åring bakom lås och bom. Den här fysiska utvecklingen och utvecklingen av hjärnan som sker upp till 25 år, så jag tycker att vi ska gå neråt i ålder, absolut.
Det är jag, Torkola.
Jag vill säga att vi är ju inte i samma situation som Sverige, tack och lov. Så det är också viktigt att poängtera att den här straffrättsålderssänkningen som man sker i Sverige, den är ju specifikt riktad för då det har skett grova våldsbrott, mord, och jag förstått så den också tillfällig. Man hade den där under några år, men som tur är så har vi inte ett läge där jag ser något behov av det.
Anna Salovarkero.
Absolut inte. Kriminologin stöder inte det, trots att vissa politiska partier kanske tror det. Absolut inte.
Ja, jag står inte heller bakom någon sån där sänkning av det, för jobba nära de här ungdomarna som har haft någon bit borta och begått misstag. Och vi vet alltid att det är någonting annat som fallerar, som driver dem in i gäng eller som driver dem till sådana här brott. Att det är nog som Astrid sa, kärlek och mera kärlek till barn och ungdomar.
Det var ni alla rörande överens om. Vi ska hoppas att samarbete mellan de olika sektorerna och de olika myndigheterna blir ännu bättre. Jag tackar för det här. Tack mina gäster Jonas Turtonen, Anne Salovaara-Kero, Teo Torkula och Inger Damlin. Och själv heter jag Joni Kyhörinen.